Lågkonjunkturen är över oss och med den stiger arbetslösheten. Byggsektorn har drabbats särskilt hårt, men även andra jobb har försvunnit. När hela företag läggs ner spelar turordningslistor ingen roll. Då blir även äldre arbetskraft av med jobbet. Men när varslen kommer är det också många äldre som får erbjudan om att sluta. Då kan man ju undra hur pensionen påverkas när jobbet inte finns kvar och hur det går om man är en glad jobbonär som genom flexpension jobbar mindre än tidigare. Gäst idag är Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen. Välkommen igen får vi väl säga.
Tack.
Du var med i vår podd för inte allt för länge sedan faktiskt och då pratade vi om omställningsstöd och pension. Martin, förhandlingschef på Unionen, ja. Vad gör du om dagarna?
Jag försöker ordna bra villkor för våra medlemmar då i den förhandlingsverksamhet som vi har.
Mm, mm. Och det lyckas du med?
Det hoppas jag. Jag gör mitt bästa i alla fall.
Är de nöjda? Ja, bra. Och förutom mig då och Martin så kommer du att höra vår pensionsexpert Kristina Kamp.
Ja, hej hej.
Hej, så låter du. Ja. Men Martin, hur är läget egentligen på arbetsmarknaden? Vilka grupper är det som redan har förlorat jobben eller behöver kanske vara oroliga för att göra det?
Ja, men då kan man ju säga att vi har ju en konjunktur som är dålig och vissa sektorer som du nämnde, byggsektorn till exempel, men även trähusfabriker och sånt, där är det riktigt dåliga tider och det beror ju på att räntan är så pass hög eller relativt hög så att det är svårt att finansiera ett småhusköp eller sätta igång hyreshusbyggnation även om det egentligen behövs. Så att det finns liksom, det har slagit hårt och sen är det en allmän nedgång. Men man ska komma ihåg också att den här nedgången är från en stark arbetsmarknad. Det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft. Många arbetsgivare har fortfarande kompetensbrister. Så att det är inte nattsvart, men det är klart att det är fler som kommer till våra omställningsorganisationer än vad det var för 1,5 år sedan. Men det är fortfarande inte jättemånga och det är väldigt, jag kan komma tillbaka till det. Det är många som kommer ut i arbeten ganska snabbt om man får stöd, vilket man får om man har jobbat på ett företag med kollektivavtal. Så att resultatet är att det är jobbigt och tufft, men många kommer vidare och det gäller även de i högre åldrar.
Mm, okej. Okay. Ja, för äldre brukar ju klara sig ganska bra.
Ja, det är ju generellt så.
Ja, för då får jobbet kvar, ja.
Ja, precis. Men som du antydde eller sa i början, så är det ju två skäl till det. Dels om ett företag läggs ner, då spelar det ingen roll hur länge man har jobbat, då drabbas alla. Men sen är det ju också så att det är ett kompetensskifte och att stora förändringar sker, vilket kan göra att även om du har jobbat länge så har du inte tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar.
Mm. Man brukar ju säga att har man fyllt 60 är det svårt att få nytt jobb.
Ja, men, och det är det som TRR, då, den stora omställningsorganisationen, delar inte riktigt den bilden, utan det finns en risk att man kanske uppfattar att det är så och inte försöker, men de som kommer till TRR som engagerar sig och får bra hjälp, vilket man får, då är det faktiskt så mycket som 85% som kommer ut i jobb även när man har passerat 60. De som är kanske 30, där är 98% som kommer ut i nytt jobb. Så det är klart att det är sämre, men jag tror att den allmänna uppfattningen är att det är väldigt få som kommer ut. 85% är ändå väldigt hög liksom lösningsgrad skulle jag säga, och faktiskt viktigt att påtala att det går, även om jag har respekt för att det är kämpigt liksom, och det tar lite längre tid om du är 61 år än om du är 31 år, men du kommer, de allra flesta kommer ut i nytt jobb.
En följdfråga där direkt, är det samma typ av jobb som jag får tillbaka då, eller byter jag bransch eller liksom?
Vi har till ett avsnitt om det här i sina med TRR.
Ja, vi skippar det.
Så är man nyfiken, är man nyfiken så tycker jag att då hoppar man in i det avsnittet och lyssnar. Men du kanske är nyfiken, du kanske inte har lyssnat på det.
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Men då tar vi den frågan. Då tar vi den frågan. Ja, tar den igen då.
Ja, snabb frågan, alltså om man nu har, du säger att man får ett nytt jobb, får man ett likvärdigt jobb?
Ja, men det är den generella uppfattningen, att många får ett likvärdigt, en hel del får också som de tycker ett bättre jobb, att det har varit en positiv utveckling. Men sen är det klart att om man är 64 år kanske och har tänkt att trappa av, så kanske man kan tänka sig något delvis annorlunda och att man mer kommer in i den här jobb- och närsituationen. Så att man får väl se lite skillnad också beroende på, kan komma tillbaka till det, hur länge har man jobbat, hur är min situation inför en stundande pensionering, påverkar nog lite vad man som individ strävar efter också.
Men hur påverkas pensionen då av arbetslöshet, Kristina?
Ja, vi kan väl hjälpas åt och ta reda på vad som gäller. Jag kan börja med den allmänna pensionen. Där är det ju ganska bra, för att jag menar, får man A-kassa så får man ju pensionsrätter även på A-kassan. Det är klart, man får ju inte lika många pensionsrätter, men är man inte arbetslös särskilt länge så tror jag nästan inte det märks, ärligt talat. Men däremot så har jag lärt mig faktiskt att många har en inkomstförsäkring nu för att liksom få högre A-kassa. Mm. Men den är inte pensionsgrundande, för det är en försäkring. Det tycker jag liksom är, det är ändå värt att veta. Sen tror jag återigen, man får den några månader, max ett år eller något sånt där. Och det är klart att då kommer pensionen kommer inte att stå och falla med det här. Men däremot så får man ju faktiskt ingen tjänstepensionsbetalning om man är arbetslös.
Nej. Men det är ju riktigt, och det är ju för att det följer lönen. Inkomstförsäkringen som fackförbund då erbjuder, det är ju någonting som individen får genom sitt medlemskap och så att säga, indirekt betalar med skattade pengar. Och sen när man då blir arbetslös och det faller ut, då är inte det som den typen av inkomst som gör att man tjänar in pensionsrätter. Nej. Som Kristina säger. Så att det är tyvärr på det sättet, och jag tror inte man skulle kunna lösa det med den typen av inkomstförsäkringar vi har. Men det gör ju att man har större möjligheter att ändå klara sig under den tiden. Och också som är viktigt att komma ihåg, för det är själva idén med vårt omställningsstöd generellt, att dels att du ska få jobb utifrån vad du behöver som individ, men också att du ska få hjälp och klara det ekonomiskt så att du kommer i ett likvärdigt jobb och inte tvingas ta första bästa, utan att du har möjlighet att vara aktiv och få där dina kompetenser och kvalifikationer kommer till nytta. Och det är ju bra för arbetsmarknaden också, att man inte hals över huvud tvingas in i något nytt.
Mm. Jag tänkte prata faktiskt om också behovet av buffert i det här perspektivet ändå, kanske en egen buffert, just för att om nu arbetsmarknaden är osäker, och även om jag har såna här inkomstförsäkring och sånt, men jag kanske hade tänkt att jobba lite längre och alltihop det där, och så går inte det, alltså kalkylen spricker ju, och det är klart att då är det nog ganska bra ändå att ha ett sparande någonstans bredvid, som, alltså, så du kan hantera den situationen också. Sen blir det inte bara gigantiskt, och det är inte frågan om ett pensionssparande, utan det är frågan om en buffert för lite osäkra tider, skulle jag säga. Och för att kanske det är inte riktigt höll den där tanken att jag skulle jobba så länge. För det fanns inga jobb direkt.
Vad säger du då, Martin? Om jag då har tänkt att jobba tills jag är 69 och så tvingas jag sluta när jag är 60. Hur lätt är det liksom för mig att få ett nytt jobb? Eller
och få jobba så länge.
Och sysselsättning.
Ja, men precis. Och där är det ju så att den här 65-årsnormen, vilket vi på olika sätt har kämpat mycket med att bryta upp. För vi inser att när man lever längre så måste man få möjlighet. Och det är liksom många saker som krävs. Men tyvärr sitter den lite hårt fast, och arbetsgivarna har ju haft väldigt hårt motstånd mot att trycka upp åldrarna i våra system. Vi har kommit en liten bit på väg, vi fortsätter och liksom kämpa med det. Men första slutsatsen eller svaret på frågan är ju att om du tvingas sluta när du är 60, ge inte upp. Försök och kom tillbaks i nytt arbete. Det är väl liksom det viktigaste, och det visar till exempel Alektas undersökningar att ändå många gör, och att det går att kombinera, och att många också tycker att det kan bli en ganska bra tillvaro att göra det. Så att liksom gör det du kan, men självklart är det tufft liksom. Om du också har ställt dig in mentalt på att nu ska jag jobba några år till och sen vet jag att jag har pension från det här. Sen finns det ju fortfarande för de som är förmånsbestämda ITP2-er, så finns det ju. Dels är det liksom fortfarande 65 där, men det finns ju också regler om kollektiv slutbetalning. Så att det finns ju ett antal individer som i de här situationerna eller i förening med en uppgörelse och frivilligt med arbetsgivaren faktiskt liksom kan lämna på ett sätt som blir utan så stora ekonomiska uppoffringar. Mm.
Men det gäller ju verkligen att tänka pension när man får ett sånt där avgångserbjudande.
När man är äldre, ja.
Absolut. Liksom få veta hela kakan, inte bara du får den här lönen, utan vad händer sen då?
Bör man tänka på det även när man är yngre?
Nej, det är inte lika viktigt. Det tycker jag väl inte. Men har du passerat 60 och du får ett avgångserbjudande och liksom bla bla bla, och du får 1,5 års lön eller vad sånt där, så måste du ändå veta vad händer med, alltså är det här pensionsgrundande eller hur fungerar det?
Ja, men det håller jag helt med om. Och de som har väl lätt i sådant fall är ju om du har jobbat länge i ITP-systemet, du har förmånsbestämd, då har du ändå en hyfsat bra bas om du har varit inne i systemet länge. Mm. Men sen ska vi ju komma ihåg här också att du blir uppsagd när du är 60, som din fråga var. Mm. Då har du stöd och rätt till stöd av omställningsorganisationerna där TRR då är den stora. Och det har du ända till du blir 66 år. Mm. Och det finns redskap i deras verktygslåda för att hjälpa till. Du kan inte få då det här omställningsstudiestödet om du har passerat några år över 60, men det finns andra redskap, kortare utbildningar, stöd i den situationen. Mm. Så att ganska många, som jag sa tidigare, kommer ju tillbaks i arbete. En del kanske startar eget, man kan få stöd med det. Så att det finns liksom olika redskap som man använder. Så att det är väl det absolut viktigaste, att inte tro att nu är det kört bara för att man har hört eller trott att det var så förr i tiden.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om det vi pratade om i förra gången du var här, Martin. Då pratade vi om omställningsstöd, men också om omställningsstudiestödet. Och du som är nyfiken på det här poddavsnittet, du ska leta efter poddavsnitt 200. Men i omställningsstudiestödet då är bidragsdelen en del, och den kan man då få till man fyller 62. Men från och med det år du fyller 61 så får du bidrag i max 10 veckor, och det är ju inte mycket. Och lånet då kan du få till och med det år du fyller 60 år, om jag har läst på det. Så vad ska jag göra då om jag har fyllt 63 om jag har med jobbet? Inget nytt jobb och jag kan inte omskola mig. Men då har jag TRR då, menar du?
Ja, för att i det här nya så att säga omställningspaketet och den trygghetsöverenskommelsen, så finns ju det här traditionella omställningsstödet som tidigare bara gällde arbetsbristuppsagda. Nu har vi vidgat det så att det också gäller en visstidsanställd vars anställning tar slut, och du får möjligheter under anställningen att söka stöd. Och då är ju det här stödet till att utbilda dig den mest kraftfulla nya saken som har kommit till. Men det generella omställningsstödet, alltså att du får prata med en rådgivare, det vi kallar coachning, du kan få hjälp att skriva CV, det finns olika kurser du kan få och så, det gäller till du är 66. Mm. Så att det är mer där, du kan inte ta liksom en längre utbildning. Mm. Men det är ju också, vi hade gärna sett att det där hade varit högre upp i åldrarna, men det är klart också att jag kan förstå samhället att man inte vill lägga pengar på någon som kanske ska jobba 3 eller 4 år till. Så det är ju skälet, men det är viktigt att inte blanda ihop det med det här generella omställningsstödet som är väldigt många delar. Och som jag sa tidigare, där 85% av de som kommer och är arbetsbristuppsagda efter 60 års ålder, 85% av dem får inom ungefär 200 dagar ett nytt jobb. Och som Kristina frågade, de flesta får likvärdigt jobb och är nöjda med det de har fått. Så att inte känna uppgivenhet, det tror man ska återkomma till. Mm. Sen hade vi gärna sett, för vi tror ju att vi kommer behöva jobba högre upp i åldrarna, att de här gränserna successivt ska höjas. Men man får inte stirra sig blind precis på den där åldern.
Mm. Jag skulle vilja varna för att om man är arbetslös och tycker att det är jobbigt med allt vad det innebär att söka jobb hit och dit, så ska jag verkligen liksom ta de möjligheter som finns och nästan vad som helst, men börja inte att plocka pensionen för tidigt.
Nej,
och det brukar jag ju tjata om. Ja. Men jag menar, jag hör ibland huruvida det är sant eller inte, men att man gärna på Arbetsförmedlingen tycker att men du som är så gammal, du kan ju ta ut pensionen, och varför gör du inte det just när man har fyllt 63?
Då blir de av med problemet.
Då blir ju de av med problem. Och jag menar, det, visst, men samtidigt så ska man komma ihåg att när du då inte får ersättning av A-kassan, så måste du nalla av dina egna pengar, det som du har sparat ihop via pensioner, och det innebär ju då att du kommer att få en lägre pension livet ut. Mm. Så att här vill jag liksom, varningsklockorna ska ringa flera gånger här.
För att man, och jag håller helt med, och det var ju därför det var viktigt för oss också när A-kassan då höjdes, så att du kan få det till och med 66 år, det var ju 65 tidigare, när det höjdes, att vi höjde åldern i vårt avtal också, så att du får den här kompletterande avgångsersättningen, och då får du den ett år till också. Mm. Och då känner du tvekan utifrån vilken pension du har samlat in totalt, så ska du absolut vara arbetslös och arbetssökande och vara försiktig och ta ut pension. Jag tror det är jätteviktigt, för det kan lyckas tänkas kanske skönt i situationen, men risken är att det kommer stå dig lite dyrt.
Ganska mycket dyrt. Håll i och håll ut, var det inte det du sa?
Ja, det sa man under pandemin. Ja, precis.
Det är bra.
Men då, om jag jobbar när då, en sån här person som Kristina, som har både lön och pension, hur blir det då om man blir av med jobbet?
Ja, men där har vi ju ett så att säga, problem. Vi vill ju att man ska kunna så att säga, pausa sin tjänstepension, men det kan man ju inte. Så det är ju ytterligare ett skäl när det gäller tjänstepension, och den blir ju allt viktigare för många av våra grupper, den delen av den totala pensionen. Så därför måste man ju verkligen tänka till och vara försiktig att börja ta ut pension, för du kan inte ångra det om du sen kommer på att det verkar bli lite för lite.
Nej, jag skulle säga, vill du bli jobbonär eller redan är jobbonär, så ta ut den allmänna pensionen, för den kan man ju direkt pausa. Mm. Och varför vi pratar om det här, det är för att om du ska få A-kassa så tar man ju hänsyn till då, om du har en pension så får du lägre A-kassa. Mm. Om du inte pausar den, då får du tillbaka din fulla A-kassa igen. Men det är klart, om man inte kan pausa sin tjänstepension, ja, då får man ju lägre A-kassa. Sen får man dessutom lägre A-kassa egentligen just för att du har ju gått ner i arbetstid också. Just det. Så det ska man ju liksom veta om. Mm. Mm. När man beslutar sig för att gå ner i arbetstid. Man bör nog känna sig för hur trygg är jag på jobbet.
Hur är det konjunkturen?
Ja, hur är det konjunkturen faktiskt.
Ja, okej. Okay. Och sen några år tillbaka då, så finns ju också flexpension i många avtal. Det är ju trevligt. Man får lite extra pension liksom, helt enkelt avsatt då. Och det är ju för att man till exempel ska kunna avrunda sitt arbetsliv då med att vara jobbonär. Vill ni förklara på något bättre sätt? Vad är grejen med flexpension?
Ja, men flexpensionen är ju egentligen att man har fått lite påökt i sin tjänstepension. Ja. Och som är tanken är att man ska så att säga kunna flexa ut från arbetsmarknaden. Gå i pension lite tidigare, kanske gå ner i arbetstid. Men min fråga är ju faktiskt då, som du säger med tjänstepensionerna, att bara man plockar dem så är de ju väldigt cementerade. Hur är det med flexpensionerna?
Det är ju samma, för de pengarna i ITP-systemet kommer ju in i ITP1 eller ITPK, så att det följer samma regler. Så att du kan inte ta ut den så att säga lilla delen separat. Nej. Så det är liksom en nackdel. Fördelen är ju att det är låga avgifter och att det är rationellt och väldigt bra sätt att stärka pensionen. Men ska man ge något kort svar också varför det här var viktigt för oss med så att säga att strida för att få flexpension. Det är ju för att vi tror att det kan många tycka att det är bra, kanske gå ner en dag i veckan de sista 5 åren. Och det kan också göra att man kanske orkar jobba de där sista 5 åren eller kanske jobbar ytterligare 1 år, vilket ger totalt sett bättre pension i slutändan. Men det finns det här problemet och det försöker vi vara tydliga med, att om du söker och går ner i tid, då liksom blir din anställning omvandlad och då får du ett sämre skydd om du blir arbetslös till exempel.
Så eller sjuk.
Eller sjuk, ja. Så att det är absolut en sak man måste tänka på. Och det som får styra då, dels är ju liksom, är det här enda sättet för att orka jobba 5 år till, då får man väga in det. Annars så kanske en del tänker att jag har ändå jobbat så många år, jag har så mycket intjänad pension så att jag klarar om den situationen skulle inträffa. Men det är helt riktigt påpekande och det liksom är vi medvetna om att det är så.
Mm. Ja, för vi har börjat få frågor om det. Mm. Det är därför vi har lagat upp det här. Det är faktiskt så att, ja, men hur blev det nu egentligen med reflexpensionen när det blir sämre tid? Ja.
Nej, men det är väl också ett utslag av att nu är vi uppe i 2% på många områden. Mm. Det är ju liksom 4,5% för många är ju tjänstepensionen och 2% till. Så nu börjar ju synas i pensionsbeskeden. Och det är ju jättekul och bra efter 10 år att det görs. Men det gör ju såklart att fler börjar fundera på, ska jag också använda det här och hur får jag då ihop min tillvaro? Och sen kanske man tänker lite extra, vilket är helt rätt, när tiderna är sämre och risken för arbetslöshet är något högre.
Det är bra vad man tänker då.
Sen har vi det här att löneväxla också då. Det är ju de som tjänar lite mer, de som ligger över taket brukar vi prata om, runt 54 000 i år, va?
Ja, alltså man kan ju pausa själva löneväxlingen, det vill säga om jag får, ja, om blir man av med jobbet så pausas den ju per automatik. Men det kan man göra. Men jag undrar också det, om jag har börjat plocka ut löneväxlingens pengar, går det som tjänstepension också? Är det samma regler också?
Det
så det ska
regler.
Man också tänka på. Ja. Så att allting som är tjänstepension eller ungefär som betalas ut av arbetsgivare på det sättet, är ju, det kan man ännu så länge då inte pausa. Och då får man lägre a-kassa.
Mm. Det är helt riktigt. Och därför är det viktigt att säga det här, att vi har ju länge drivit och nu kanske det verkar som att det kommer kunna bli verklighet, att det vore en viktig sak som skulle stärka ett långt arbetsliv, flexibilitet, att man faktiskt kan så att säga pausa sin tjänstepension. Så att vi hoppas ju verkligen att det blir, för då blir det något mindre dramatiska beslut. Då kan man göra som Kristina sa med den allmänna pensionen om man hamnar i sånt här läge och pausa uttaget. Så att det vore jättebra.
Det man faktiskt kan ta ut pengar ifrån utan att a-kassan berörs, det är om man har en sån där gammal privat pensionsförsäkring. Den går som en främmande fågel i den här vixen. Så att de pengarna kan man leva på, men det är inte särskilt många som har privata pensionsförsäkringar.
Så om vi summerar det här med flexpension då, vad är uppsidorna och vad är nedsidorna?
Ja, då skulle jag säga att den stora uppsidan är att det är en ganska kraftig förstärkning av tjänstepensionen. Vi har hållit på i 10 år och vi är uppe på många områden i de här 2%. Det betyder för många att det är markant mera pengar i tjänstepensionspåsen. Det är jättebra. Det skapar en möjlighet i slutet av arbetslivet då att överväga, och sen måste man ju också arbetsgivaren acceptera det. Men du behöver tänka på de här avigsidorna är ju att du omvandlar din anställning, och att det är precis som om man tidigare i arbetslivet jobbar deltid och så tjänar du in mindre. De nackdelarna finns ju, och det är liksom, det är bara att konstatera att det är så. Det går inte att trolla bort dem. Så att det är ju avigsidan. Men jag skulle säga att nöjdheten och den möjligheten för många att kunna gå ner, den har varit viktig och bekräftad. Så det är ju kul att höra att ni får frågor om det här nu, så att det börjar liksom etablera sig som en reform som har satt sig på arbetsmarknaden.
Jag glömde en fråga. Om jag nu har gått ner i arbetstid och liksom tar ut flexpension, kan jag ångra mig och säga att jag vill jobba heltid igen?
Ja, men du har ingen rätt till det. Då får du liksom, du är beroende av
dina... Det är en förhandlingsfråga.
Ja, det är en förhandlingsfråga. Mm. Och har du då börjat ta ut också så kan du ju inte pausa det. Nej. Så att det hjälper ju inte i A-kassehänseende om du gör det. Sen kan ju inkomsten bli bättre och den allmänna pensionen. Så att man behöver tänka till. Men det är väl ändå så, skulle jag säga, att om man har passerat 61-62 år, det är då de flesta börjar fundera på det här. Det är lite olika åldrar när den här rättigheten slår till. Men någonstans där handlar det om. Mm. Då får du ju liksom som grundfråga fundera på, hur ser min pension ut? Gå in på min pension, titta hur mycket har jag tjänat in? Och så får du ta med de här riskerna. Och vi försöker i alla fall vara tydliga på vår hemsida och så, och upplysa om det här så att inte någon känner sig lurad i efterhand.
Och jag skulle komplettera med ett praktiskt tips, att är det så att man ska plocka ut sin pension och fortfarande jobbar, så tycker jag nog att man ska fundera på den allmänna pensionen först, just för att flexibiliteten är så stor.
Mm. Helt rätt. Mm.
Har du några bra fler tips, Martin, att komma med?
Eller har vi glömt något?
Nej, det tror jag inte. Nej, men jag skulle säga att det här är också, kan man väl poängtera en gång till, de här liksom höjda åldrarna, att vi behöver jobba längre, det har ju pågått nu. 2001 höjdes LAS-åldern. Förra året så blev det 66 år. Riktåldern slår till 2026. Så att vi tror ju att vi kommer behöva hålla på med de här, förhandla, påverka hur de här systemen ska vara. Det kommer liksom vara, det är ett långsiktigt projekt, men viktigt. Och då ska man ändå också se att det finns positiva saker med det. Att många faktiskt tycker att det är roligt att kunna fortsätta. Det finns någon som inte orkar, som inte kan. Men många av våra medlemmar tycker att man har ett jobb som är stimulerande. Och kan man då kombinera det på olika sätt och också få stöd, även om du har otur att bli uppsagd när du är lite äldre, så ta vara på den chansen så att man liksom har ett positivt anslag.
Det är härligt att vi är positiva faktiskt, tycker jag. Och det är också positivt och kul att vi lever längre och är friskare längre. Men vi kan väl konstatera att system och lagar och regler inte riktigt har hunnit utvecklas i samma takt som medellivslängden har ökat. Är ni med på det?
Nej, och kanske inte arbetsgivarens inställning eller min egen inställning till min ålder heller. Det, liksom, det tar ju lite tid. Det är ju
lite annat avsnitt.
Normer som måste ändras.
Och sen kan man säga en kompletterande sak. Mycket av det vi pratar om här är ju också när du jobbar på arbetsplatsen med kollektivavtal. Ja, och det är kanske är det allra viktigaste rådet.
Faktiskt.
Fråga om det finns. Sök dig till en arbetsplats som har kollektivavtal. Ja. För då har du i grund och botten ett mycket, mycket bättre skydd. Sen finns det vissa nackdelar med de skydden vi har. Men det är ju en mycket sämre situation. Det är som på något sätt ett angenämt problem att de här extra fördelarna som kollektivavtalet ger också har vissa avsidor med sig. Men den som har jobbat utan tjänstepension hela yrkeslivet, det är ju den som har svagast situation inför pensionering. Och du kan bli uppsagt på ett sånt företag också, såklart.
Absolut.
Och då har du inte stöd av till exempel TRR. Så att det är väl i sånt fall det viktigaste.
Och för de som då jobbar på ett sånt företag utan kollektivavtal, vad är det för något som gäller då när man inte har ett kollektivavtal?
Ja, då är det bara den allmänna pensionen. Det finns inget annat.
Men jag tänker, liksom, vad är det för regler som styr det då?
Ja, du får ju A-kassa om du är med inom A-kassa. Det får du ju. Du behöver ju inte vara kopplad till ett kollektivavtal.
Kan också få inkomstförsäkring om du är fackligt organiserad. Men hela tjänstepensionspaketet och många av de fina delarna som finns, både att det är extra pengar, det är låga avgifter, om du blir sjuk så finns det premiebefrielse, de där sakerna. Eller om din arbetsgivare går omkull så har vi ju garanti lösningar som gör att du som individ inte förlorar någonting. Mm. Hela det paketet, det har du ju inte om du jobbar på en kollektivavtalslös arbetsgivare. Och typiskt sett så har du därmed också mindre totalpension den dagen du ska lämna arbetslivet.
Mm. Känns som vi tjatar rätt mycket om det här.
Nej, men det är ju viktigt faktiskt att förstå nyttan av kollektivavtal just när det gäller pensioner också. Och annan trygghet också faktiskt. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga till dig, Martin, som du inte fick förra gången du var här. Det har vi börjat med senare. Vilka är dina bästa pensionstips?
Ja, men det är att söka sig till en arbetsplats med kollektivavtal. Men också såklart följa och se. Och göra dina val, alltså sätta det in i systemet. Och det liksom, historiskt var det ju så att du kunde vänta med det här till du kanske var 55 eller 60 år. Någon annan tog ansvar. Du kanske inte ens fick besked vad som var inbetalt. Nu bör du kontinuerligt titta på dina pensionsbesked och se, har jag gjort rätt val? För det är på det sättet som du liksom skapar bäst möjligheter den dagen du ska lämna arbetslivet.
Mm. Det var bra sista ord. Tack så jättemycket för att du ville komma hit idag, Martin, igen.
Tack så mycket. Tack.
Då har vi kommit fram till dagens fråga och den ställer jag till dig, Kristina. Mm. Den kommer ifrån Agnes som har hört att pensionen stiger om man fortsätter att jobba och låter bli att ta ut pengarna. Men hur länge kan man jobba egentligen, undrar hon, och hur mycket höjs pensionen av det?
Ja, då har vi varit inne på det här lite grann med LAS-ålder, alltså hur länge man har lagstadgad rätt att vara kvar i sin anställning. Och de där åldrarna har ju höjts ganska kraftigt de senare åren, så att nu kan man faktiskt stanna kvar på jobbet till 69. Sen kan man alltid prata med sin arbetsgivare om och jobba ytterligare naturligtvis. Det är inga problem. Så att 69 kan man ha som mål och sen kan man jobba längre om man vill det. Och är det bra eller dåligt för pensionen? Jag skulle säga att i de allra flesta fall så är det väldigt, väldigt bra för pensionen. Helt enkelt för att den kommer att betalas ut på kortare tid. För att pension betalas ju ut i förhållande till din tänkta livslängd. Mm. Ja, jobbar du 2 år till så lever du 2 år kortare. Mm. Alltså då minskar ju din återstående livslängd. Och då får du mer pengar varje månad. Men tummen och pekfingret, normala löner, ungefär 1000 lapp mer i månaden i pension. Sen är det naturligtvis så att har du inte jobbat så mycket och du har en massa statliga stöd och sånt, alltså garantipension och bostadslägg och sådana här saker, då kanske inte det blir samma effekt. Men du kommer ju alltid, eller sannolikt alltid, att ha lite bättre inkomster så länge du jobbar än när du blir pensionär. Så det finns liksom alla som orkar jobba. Jag brukar säga att mitt bästa pensionstips är ju att hitta ett jobb som du gillar.
Mm, faktiskt.
Så att du orkar vara kvar där.
Ja, kul på jobbet också, verkligen. Mm. Då orkar man vara kvar. Och jag tänker med skatter, så har du någonting om det?
Nej, just det, skatterna, det är ju också ytterligare en bonus då. Att det är så att man fortsätter att jobba, så är det så att skatten faktiskt sjunker. Så att du betalar mindre skatt för att du är äldre och fortsätter jobba. Man får dubbla jobbskatteavdrag som en slags bonus för att man orkar hugga i.
Jättebra. Då vet Agnes det. Jag hoppas att du är nöjd med det, Agnes. Och då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Martin Westfeldt från Unionen, Kristina Kamp och mig, Maria Eklund från Min Pension, som är den oberoende tjänstens samarbete mellan staten och pensionsbolagen, där du får bättre koll på dina pensioner. Och det är Min Pension som producerar Min Pensionspodden också. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt, då hittar du dem i kanaler där poddar finns. Sök på Min Pensionspodden så hittar du oss. Mitt tips är att du följer oss i din poddkanal, för då får du en påminnelse varje gång som vi släpper nya avsnitt. Du hittar oss på Spotify, YouTube, iTunes, SoundCloud. Ja, alla stora streamingtjänster. Om du har frågor eller en idé på ämne som du vill att vi tar upp i ett kommande avsnitt, då mejlar du till podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och dina pensioner dess. Ha det jättebra. Hej!